Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, det är jobbigt nu när man ska snacka bara med Pujo som ju förmodligen är solig som djävulen. Då hade man behövt Sjöstrand här som liksom lite
antites. Jag är inte solig kan jag säga. Aha. Jag har haft tunga dagar. Jag är precis hemkommen.
Förlorade ni mot det här kaffegänget igår? Eller? Jag kollade
aldrig. Nej, vi vann.
Ja, okej, så du har vunnit igår och i veckan så blev du med i veckans lag i Champions League. Ändå är du inte solig.
Nej, precis. Förstå hur djupt nere i skiten man är alltså.
Ja, herregud. Det är nästan så att jag inte vågar fråga vad det är då.
Vad det är som badande mörkhet.
Vad är det som tynger dig? Det känns som att det kan vara något som är på riktigt då.
Nej, ja. Precis. Ska jag berätta om era självmordstankar? Nej, utan.
Ja, fan. Vi hade behövt en rubbe.
Ja, det hade varit kul.
Det hade vi nog fått en rubrik om.
Ja, det tror jag.
Eller utlandsproffset, mina självmordstankar.
Ja, det hade
vi hade också behövt kanske så här, drar koks för att muntra upp sig.
Ja, ja just det. Det räcker inte med självmordstankar längre.
Jo, men nu är jag ju stor nog nu den här veckan.
Okej, ni vet ju att jag gillar att göra en sån här officiell inledning och nu gör jag det igen. Välkommen alla lyssnare till Handbollspodden Avkast. Det är, som ni hör, den muntre, ständigt aktive kamrern Christian Albinsson som är med oss. Hej, hej!
Hej, hej!
Och Josef Pujol då, veckans lag i Champions League, Josef Pujol.
Hej, hej.
Sportchefen Emil Berggren sa ju att nu kommer du kunna leva gott på den utnämningen i 3 år. Det vill säga du kommer få nya kontrakt med klubbar med feta checkar bara på den här utnämningen. Stämmer det?
Jag har inte sett några checkar än i alla fall. Men jag hoppas att det stämmer.
Jag tänkte så, nu ringer Erlangen äntligen.
Så jag tänkte. Ja, precis. Jag såg faktiskt dem spela också igår och reflekterade över att jag tycker att de behöver en mycket nya.
Det är exakt så tänkte jag också. Ja. Jag har faktiskt gjort lite anteckningar här. Emil är ju givetvis den som är chef här. Men jag har antecknat inte mindre än 1, 2, 3, 4, 5 grejer jag vill prata om. Och Erlangen är en sådan, men jag tänker att vi återkommer till detta. Ja.
Jag har också en anteckning. Nej, jag har 2 anteckningar. En väldigt, väldigt kort också. Bara. Den andra aningen längre kanske.
Ja, men oavsett det låter ju som ett fantastiskt upplägg. Jag kommer ju bara kunna släppa er 2 hundar lösa så kommer ni springa i mål med det här avsnittet. Men jag vill först och främst, Josef, så måste jag fråga det. Alltså, du blev ändå med i veckans lag i Champions League efter att ni hade mött PSG. Hur känns det?
Förnulig fråga. Jo, men det är klart att jag är glad och stolt över det. Men sen så är jag ganska duktig på att ta ner saker och inte flyga iväg allt för mycket. Så att nu tänker jag inte så mycket mer på det. Men det har varit och det var kul. Men ja, det är glömt om några dagar efter att jag pratade om det här, tänker jag.
Okej, okay. Ja då är... Det var nyheter för mig. Jag trodde ändå att du satte det lite högre upp på hyllan liksom.
Jo, men jo, och det kommer jag säkert göra när jag liksom gör någon slags summering, men ja, alltså det är klart jag är stolt och det är väl någon slags klapp på axeln, men ja, jag svävar inte iväg, eller ja, nej, jag svävar inte iväg för det, utan jag är glad och stolt, men nu går livet vidare.
Ja, men skönt, då har vi det ur världen. Och då tänker jag ställa den numera då klassiska frågan i den här podden. Vad tar ni med från veckan? Och då kan vi börja med det, Christian.
Ja, men det roliga är att jag har verkligen tänkt på den frågan. Och jag har liksom inte hittat någon egen grej sådär. Men jag kan ju ta en av mina punkter som jag skrev ner.
Det låter väl lämpligt.
Jag skulle kunna ta en sån här, det är inte så personligt, men jag gör det ändå. Jag gick in på handbollskanalen.se och slösuffade lite hamdan och möttes av en artikel om Martin Lindell som ju spelade i Drott och i Aranäs. Som ju gjorde det bra och blev erbjuden proffskontakt. Var det väl Arendal först, va?
Yep.
I Norge. Och nu Limoges, det vet jag inte hur det uttalas.
Jag har faktiskt ligan. Frågat min franska. Jag har ju en fransk lagkamrat. Han heter...
Ja, just det. Vem är det?
Abalo. Ja, precis. som för övrigt nu... det kan vi komma in på sen. Limoges.
Mm. Limoges. För jag spelade paddel med Martin i Vilshärd i somras. Och då slogs jag av ett, att han inte var så bra på paddel. Men helvete vad han hade blivit bitig. Det var han ju innan också. Men han var ju nästan som sån där som man ser på när man går runt på Södermalm nära det här Fight Club-gymmet. Sån här som går runt med sån här Better Buddies-tröjor. Som för övrigt är det fulaste klädesmärket som finns på jorden. Men det är ju en annan femma. Han var jävligt, hade blivit väldigt, väldigt stark. Och gör ju det väldigt bra, det var det jag skulle komma till. Verkar det som då enligt den här artikeln. Ja. För nykomlingarna, de är nykomlingar och de har börjat starkt. Det är inte så många matcher spelare, men de har börjat starkare än vad man trodde. Och Martin verkar ha en ganska tydlig roll i det laget. Och det är ju kul tycker jag. För han är ju utanför landslagsdiskussionerna och så. Och kanske ska vara det. Men både han och Henrik Olsson verkar gå ganska bra i franska ligan. Det vet du kanske Börje ännu mer om.
Jag läste samma artikel som du. Jag kan säga ett litet tips faktiskt till alla där ute är att franska ligans matcher går att se på YouTube gratis.
Ah, vad kul.
Exakt alla matcher. Jag tror att de inte har något TV-avtal just nu eller något sånt där. Så de livesänder alla sina matcher.
Oj, det var mer än vad jag visste. Bra tips på det.
Ja, verkligen.
Ja, kom på det nu. Men vad skulle jag säga? Jo, Martin Lindell, som sagt, han var ju i Norge förra året i Arendal då. Och kom dit för en 3 år sedan, tror jag. Och var i alla fall förra året, enligt de rapporter jag har fått, väldigt, väldigt bra. Alltså han var ju bra även första och andra år, men lite mer ojämn. Men att förra året så var han Arendals överlägset bästa spelare. Och de är ju, det är ju inte helt oävligt gäng. Och bland annat då så förlorade de UF Cup-kvalet mot Nantes förra året med sammanlagt 2 mål. Alltså de spelar lika borta tror jag och torskar hemma med. Mm. Och jag gissar att de 2 matcherna underlättade hans möjlighet till det här kontraktet i Limoges.
Mm. Fan, vilket pussel du lägger nu, Josef. Det här gillar jag.
Ja, det är därför Josef kommer hamna i Erlangen sen. Det är så roligt att du tog så jävla oklar tydlig parti för Erlangen och inte förstod vad jag menade med den.
Har jag sagt att, den... att deras assisterande sportchef började följa mig på Instagram för några dagar sedan?
Ja, det här är så bra. Du behöver inte åka unga.
Nej, men eller så är det att åka unga har sagt det. Du, Josef, på måndag när ni spelar in podd, då vill jag att du lite subtilt droppar Erlangen 10-15 gånger i ett avsnitt.
Ja. Hylla dem unisont. Ska jag säga att jag känner ju alltså tidigare då, så att det var inte så märkligt. Men,
så är det. Josef, vad tar du med dig från veckan?
Jag har ju också då, eftersom jag tyckte att jag varit dålig på den här återkommande frågan. Och jag har inte heller så, skulle man ju kunna tro att jag hade en massa då personliga upplevelser som jag ville ta med mig. Men jag också då i mina anteckningar börjat skriva ner lite grejer som jag tänker att det här kan jag ta med mig. För typ 2 veckor sedan då hade jag en så jävla bra sak.
Mm. Just det, den där som du glömde sen. Mm.
Ja, men vet du vad? Jag tror att jag kom på det. Men det är lite utdaterat nu, så skit i det. Men.
Men vad fan, det måste du säga vad det var.
Ja, okej, men det var en spaning jag hade just då om det här med korsbandsskador. Som vi har pratat om, och jag vet inte om jag har sagt när jag var ute och slirade om det angående dam. Alltså den danska damligan drog igång väldigt tidigt. Mm. Och fick dels även på träningsmatcherna, men under serien också, extremt mycket korsbandsskador. Det har vi pratat om, Olivia Mellegård bland annat, Michaela Messing också och sådär. Och att vi drog parallellen till det här med corona och försäsong och bla bla bla. Sen så spelade jag match i den där svängen som då nu typ 2 veckor sedan. Då spelade jag först mot Porto, sen mot Kolsta tror jag, och sen mot Kielce. Onsdag, helg, onsdag. 4. 3 korsbandsskador och en knä ur led på de matcherna. Ja, och bland annat då det här Haukar Þrastason som är kanske den 0-2 supertalangen från Island som spelar Kielce, drog sitt korsband. Rui Silva, Portugals eminenta mittnia med coola Edgar Davids glasögon, drog korsbandet mot oss, och så någon annan random som heter
det. Och det finns ju en koppling in i det om man vill referera till den här veckan, nämligen att Karabatic har dragit sitt.
Ja, ja. Och i alla de här, nej inte alla, 2 av de här var ju också så här, alltså Thrastason, helt ensam på kontring, drar korsband. Den här random norrmannen, helt ensam på kontring, drar korsband. Så det är inte såna här, alltså olyckor så att säga kan ju hända. Bland annat då han Rui Silva, det var ju en ren olycka, han fick en spelare över sig. Svårt att göra någonting mot, oavsett covid eller inte liksom. Men det är klart också, samtidigt så är det så här, trötta, ett pikt och fräsch knä kan ju kanske reparera det som ett annat inte. Men ja, svårt att gissa i. Det var det jag hade för 2 veckor sedan. Ska jag dra den här veckans? Nu känner jag att jag pratar väldigt, väldigt fort. Så jag ska lugna ner mig lite. Men, och det här var inte heller då någon person. Men jag satt och kollade RIK IFK Skövde.
Från i måndags va?
Precis. Där det står högst upp i mitt lilla dokument. Så det var ett tag sedan. Och då fick bägge bänkar fick gula kort. Där delegaten då gått fram och sagt så här. Nej, nu räcker det. Nu ska Jasmin ha gul kort. Och så går domaren fram och så ger han gul kort. Och sen så står Sigge i andra halvlek. Står han och pratar slash klagar med till domaren. Som står ungefär 5-6 meter från honom. Och då mitt i någon typ av liksom kommunikation, diskussion de har emellan. Då avbryter delegaten matchen och ger Sigge gult kort. Och då blir jag så här väldigt fundersam över. Är det inte upp till domaren att avgöra om tränaren har gått över linjen i sin kommunikation med domaren. När han faktiskt står och pratar med domaren. Alltså ska delegaten komma som en pappa liksom från sidan att upp, 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 upp. Det där hörde jag. Det där får du inte säga till min lilla son. Nej, här.
Det är verkligen att klappa domarna på huvudet. Alltså jag kan ju fatta att delegaten har mandat att göra det om det skriks något.
När domaren inte hör, ja precis. Ja.
Även om jag kan också tycka att då är det väl eventuellt ett träd som faller
precis,
i skogen.
Om ett träd i skogen,
ja. Och så vidare. Men ja, det kan jag ändå fatta att de har det mandatet.
Liksom. Ja. Precis, för det är ju så, jag kan precis som du säger, att om rent teoretiskt nu det skulle sägas något så här grovt över linjen som alltså typ, inte vet jag, rasistiskt, men alltså ni förstår något verkligen över, men om domaren liksom säger jävla idiot, eller om tränaren säger jävla idiotdomare så att domaren inte hör, då tycker jag ju inte att delegaten ska lägga sig i det. Och om han skulle säga jävla idiotdomare så att domaren hör det, då får ju domaren säga nej, 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 nej. Det där accepterar inte jag. Och så ger han ett gult kort. Tycker det är så jävla sjukt att delegaten, och det kan ju inte vara delegatens uppgift att avgöra vad den ena, eller vad domaren ska tåla så att säga.
Nej, och är det det så känns ju det som ett märkligt system.
Ja, så att gult kort till delegaten. i det här fallet.
Och, igen, vi är verkligen så här delegat-hata-podden.
Alltså. Ja, men alltså grejen är så här.
Och då skulle jag säga att vi kanske är de i den etablerade handbollssfären som pratar minst illa om delegater.
Ja, för att, alltså så här, jag köper att delegaten har någon slags, de har, fyller ju någon funktion liksom. Men just det där med att det, alltså, avgöra vad domaren kan tåla när domaren står där. Det var riktigt sjukt alltså. Mm.
Ska vi nämna också att de helt fladdriga resultaten i handbollsligan fortsätter. Där då exempelvis RIK går in och vinner den matchen mot Skövde och igår sen förlorar mot Hallby som inför den matchen låg sist tror jag, eller näst sist i alla fall.
Ja, det kan vi ju nämna för att vi är ju ändå en podd som pratar handboll.
Precis.
Men ja, jo, precis. Jag tycker att just den matchen var, alltså jag tycker, jag har sett RIK några matcher och jag tycker att de ja, det ser inte så jäkla bra ut. Sen fick de ju i den matchen en fullträff på framförallt Adam Krantz och målvaktsspelet som gjorde att de, alltså det underlätt, du ska vara jäkligt dålig om du förlorar när din målvakt står så bra som Adam Krantz gjorde.
Jävlar vad bra han stod.
Ja, men det är verkligen, alltså verkligen. Så att de behöver ju mer av den varan.
Det är en trevlig kille också, vittnar du om.
Ja, oj oj oj. Väldigt trevlig kille.
Kul.
Så det undrar man honom verkligen. Mm.
Det gör man verkligen. Trevliga killar kan vi inte få nog oss. Ja, men det där var ganska bra för att min veckans höjdpunkt är, den är hämtad från RIK fast i deras match mot Hallby då. Utan att vara allt för färgad
av... Hoppas det är RIK-vinkling på det här då.
Lite färgad av mina klubbsympatier är jag kanske, men det jag ville lyfta är egentligen kopplat till RIK och jag tycker att det var en himla gullig grej. Först var jag väldigt, väldigt uppjagad för att det sker ett rött kort i den matchen. Oskar Rysander gör en grej som inte är helt snygg och då blir det lite munhuggande. Jesper Östlund, Hallbys tränare, hugger. Jasmin Sutta hugger tillbaka. Ysander skriker på alla, tror jag. Så att det var...
Och man hör det bra också, för att det är så en liten hall och det är så tyst i och med att det inte är något.
Man hör det verkligen bra. Och
vad skrek de?
Ja, men jag hör inte riktigt vad Jesper Östlund skriker, men han skriker ju någonting åt Oskar Ysander då. Och då
det var ju en onödig grej av Ysander.
Det var liksom. Det verkligen.
Och överlagt.
Ja,
så
det var bara några minuter kvar och det var redan klart att de hade förlorat och så här.
Det var ett så kallat fuck off rött
ja,
kort.
Det var det verkligen. Det var väldigt onödigt och väldigt fult. Men saken i sig tycker jag inte man behöver fästa så mycket vikt vid. Ysander gör såna grejer ibland. Det är liksom en del i hans spelstil. Men, och Jesper Östlund skriker någonting då till honom. Jag gissar att det är en tillskruvad variant av fy fan vad onödigt så här i slutet på matchen. Och då går Sutta till full attack och säger du ska inte prata med mina spelare, du ska inte prata med mina spelare. Mm. Och eftersom jag som tittar på matchen då har mina klubbsympatier på Hallby så blir jag ju väldigt färgad av det då och anti-Sota och blir rätt, ja men jag blir rätt störd på den grejen. Sen kanske en halvtimme efter matchen, då lägger Jesper Östlund upp en bild på sin Twitter där han skriver så, vi var lite arga på varandra på matchen där, men nu är vi glada och vänner efteråt och jag har till och med fått en present av Jesper Sota och då har han fått en liten så här kläduppsättning till sin nyfödda dotter också. Av Jasmin Sutta. Och då smälte mitt hjärta lite och tyckte att fan vad fint det här var ändå.
Ja, det var fint. Det är väldigt fint och det är lite roligt.
Var det krage på uppsättningen? Ja,
uppvikt på krage, naturligtvis.
Ja, just det. Men jag tänker, där är det lite synd att vår sport är inte så stor för att det är svårt att se att det skulle kunna passera obemärkt förbi i till exempel här allsvenskan i fotboll eller SHL i ishockey eller
vilket,
sånt där.
Vilket?
Om två tränare skulle göra så. Ja, men den gesten, den är ju väldigt kul.
Men det gör ju också gesten ännu vackrare.
Ja, jo.
Ja, precis. Den är inte gjord för att få ett heluppslag i Aftonbladet.
Nej, precis. Den är gjord för att lägga upp på Twitter och Klas Klasse och fyra till som likar liksom.
Mm. Ja, men det är vackert så tycker jag.
Mm.
Ska vi slida ifrån det här segmentet och vidare in i handbollsligan så kan man väl nämna också IFK Ystads fladdriga resultatrad som fortsätter. De vinner matcher de inte ska vinna och sen förlorar de matcher de inte ska förlora. Och sen så har vi ju det här Varberg som verkligen har vaknat till nu. Ja, det är verkligen en fladdrig liga fortsatt.
Är inte det lite kul att Varberg har vaknat till?
Verkligen.
Är det inte kul att...
Det är kul alltså.
Verkligen. Jag
de ser har det så... lika långt till femte plats som till sista platsen.
Mm. Och till och med deras spelmotor Damgård som bland annat jag var lite hård mot förra säsongen. Till och med han har fan tagit sig nu. Så att det är väl... Kan...
Nu är det bara Boden som ska liksom få samma utveckling i SOE, så är vi ju, så är det riktigt kul. Mm. Ju.
Ja, och på tal om SOE...
Jag funderade faktiskt på en sak apropå Varberg. Jag tänkte att jag har inte sett dem så mycket, så att jag har egentligen inte så mycket synpunkter på hur de spelar eller så. Men jag reagerade på att de har ju väldigt många utlänningar.
Mm.
Och det slog mig att de måste ju ha en ganska hög budget.
Mm.
Alltså, för jag menar, jag antar att de estlänningarna inte sitter på ICA mellan träningarna liksom.
Nej, det gör
de. Men de måste ju ha ett par 5-6 gubbar som är heltidsanställda.
Mm.
Hur finansierar de sådana du... grejer, Christian? Det brukar du ha koll på.
Ja, nej, men det är ju Cash Buddy som han är ju Varbergs kille. Han som startade Cash Buddy.
Och vad är Cash Buddy?
Ja, men det är ju så här låneförmedlare, tror jag.
De var väldigt tidiga med att sponsra handbollsligan, vet du? Ja. De var med på alla tv-matcher.
Precis, och det beror på att det är ju de, jag tror att det, om det är ISP eller om det är Arnstedt som har det, kommer jag inte ihåg, men det är ju en sån här som åker på och säljer liksom tv-exponering på idrott, som har Cash Buddy som sin liksom storkund. AI-produkter har gjort så genom åren ju, framgångsrikt som fan. Så Cash Buddy har valt samma grepp, och då, så att de har ju syns mycket på idrott tidigt, som du säger. Och sen är det en Varbergskille, jag har bara träffat dem en enda gång, så jag, och det var på Hotel Tylösand efter någon sån här sprintermästare i trav. Han är tydligen intresserad av det också, ser ut som en kille som är väldigt intresserad av trav.
Hur ser man ut då sådär, för mig som inte är så intresserad av trav?
Ja, men fan, nu kanske jag får skit här, men fast jag säger det på ett kärlekfullt sätt, men det är väl så som...
Ja, vita jeans och färgglada.
Ja, men precis. Lite så som jag ser ut på gymnasiet ungefär.
Ja, just det. Kanske lite blonderat i toppen. 20 år sedan.
Exakt, lite så.
Ja, men då är jag med.
Så kan man se ut om man går på trav. Alltså så ser man ut om man går på trav och är lite lyckad. Det finns ju också det segmentet, jag vet inte om vi ska fastna här då, men det segmentet på trav där det är liksom ensamma gubbar som är väldigt tjocka och mår dåligt, de kanske inte alltid vinner heller. Så finns det ju då det segmentet. Men,
varken i livet eller på travet.
Ja, men typ så. Och han tillhör ju inte det då, såklart. Han tillhör ju lite mer jetset-gänget i travsammanhang.
Ska vi se här då. Jag, under tiden du hade den här fina utläggningen så räknar jag igenom de utländska spelarna. Då har vi då den estländska målvakten Artur Skogis, en. Sen har vi Oskar Kihlstedt, två. Vi har Erland Sund, 3. Ram Turkenits, 4. Mårten Damgård, 5. Armi Pärt, 6. Och sen, som inte var med i den matchen, heter han Tom, Karl Tom, vänsternian.
Ja.
Så 7 då, utländska spelare bara där.
Ja, men det är en kul reflektion, Josef, för att det är ingen billig budget det där.
Nej, men alltså 7 heltidsanställda gubbar, det är många. Alltså jag vet inte, det är väl Emil Schelin i det här som har bäst koll på de olika klubbarnas ekonomi och sådär, men jag tror inte att det är andra klubbar i handbollsligan som har 7 heltidsanställda.
Ja, men verkligen. Och sen ska jag bara säga att Cash Buddy är en, och sen tror jag att de här Simplicity fondbolaget som också är från Varberg, de är väldigt handbollsintresserade, de killarna som har det. De är också med.
Extra hög avgift på den fonden alltså.
Ja, just det, handbollsfonden.
Där har jag gjort ett av mina få fondinköp i livet.
Vilken fond var detta?
Kan det ha varit deras Indienfond, tror jag.
Ja, vad kul. Jag har deras Afrikafond som enda inslag i min pensionssparportfölj.
Ja, verkligt intressant.
Otroligt
för vissa. Inte superintressant för andra eventuellt, men jag gillar att du går utanför boxen i ditt i ditt pensionssparande.
Ja, det.
Jag tror också att det som täcker marknaden i över 40 länder världen över.
Ja, det hör du.
Kul.
Och jag tror att som en extra liten krydda här i det här utläggningen så tror jag att det är så att Hasse Karlsson bor ganska spatiöst i någon slags hus som på något sätt tillhör Cashbuddy-familjen. Men nu killisar jag lite, men det skulle vara fint om det så ju.
Det kan man ju verkligen föreställa sig, va? Man får väl också anta att exempelvis Staffan Olsson inte är billig i drift. Alltså inget är ju gratis här, och han har ju en jävla specialkompetens, så det vore ju konstigt om inte det kostar lite grann.
Samtidigt som jag tror att han känner att han har typ de senaste åren tjänat bra deg, så att han kanske också gör grejer som han tycker är mer spännande.
Som att då vara individuell utvecklingstränare i Varberg. Är det det mest intressanta jobbet på marknaden?
Kanske inte, men han har ju med tanke på att han har typ har studerat och gjort uppsatser om vad är talang, så har han ju någon slags förbläst för talangutveckling.
Ja, ja, absolut. Men är det inte då, alltså om vi nu säger, om vi tittar på sammansättningen i Varbergs trupp, så är ju inte det, det är ju ingen sån talangfabrik på det sättet. Ska man sätta sig i en talangutvecklarförening och vara med där, då finns det ju andra klubbar som lämpar sig bättre.
Jo, men då ska ju de dels känna att de har behovet då av Staffan Olsson. Och sen också kan det ju vara så att de börjar i änden av att göra sig mer attraktiva för talanger, för att sen då locka till exempel halländska talanger till sig som inte har någon annan elitklubb, ja, förutom Arnäs då, men lite mer sydpå. Arnäs är väl, även om det ligger i Halland, lite mer Göteborgs kopplat så att säga.
Man får väl föreställa sig att de tittar oftare åt Göteborgshållet än Hallandshållet. Men jo, det vi ska göra också när vi pratar ekonomi är ju att vi ska redovisa de första uppsägningarna, åtminstone som jag känner till, kopplade till covid och handbollsligan. Det var ju Ystad Allehanda som rapporterade att Ystad säger upp två personer, två heltidsanställda som jag förstod det, från sitt kansli. Så att nu började dra igång. Christian, har du någon insyn i det? Hur är liksom tempen i klubbarna nu?
Nej, men jag försöker. Vi försökte ju också i TV-avkast genom Nicolas Larsson och ha med honom. Jag har haft med Gensel, men de vill ju inte riktigt säga. Jag vet att liganämnden hade något möte och kom med något betänkande, men jag tror att det ser ganska allvarligt ut på sina håll. Och jag kan tycka då att det är synd att man inte, om det nu är så att det är allvarligt, att man inte pratar mer om det, för att det tror jag är bra. Ta det Hammarby som kom ut i veckan med att de har fått någon donation. Att det var så illa där igen hade i alla fall inte jag koll på. Men nej, så jag har inte...
Ska jag säga att det är inte igen, utan det har ju varit illa i många år. Det ser ju bättre ut nu än vad det gjort på länge.
Ja, okej då. Men att det var så illa att de hade närmare 4 miljoner i skuld och sådär. Men det hade inte jag hängt med på i alla fall.
Nej,
men, men jag tror att det ser värre ut för många klubbar i de stora svenska idrottsföreningarna överlag, med Allsvenskan och SHL också. Och jag tycker att man ska sätta ännu högre press på genom Riksidrottsförbundet mot Amanda Lind och hennes jävla departement. För det här är långt över above our pay grade, såklart. Vi fattar inte det här, men det känns som att Björn Eriksson är en ganska slät figur. Han har gjort sitt, känns det som. Hans kontaktnät tror jag inte är så aktuellt längre, för han är en gammal gubbe. Och Amanda Lind verkar inte gilla idrott och har för mycket annat på sitt, och verkar för flat för att ta beslut. Så att,
får jag också invända mot, för den har jag sett flera i handbollskretsar som har mot Amanda Lind, att hon inte gillar idrott. Mm. Alltså om man då, som några har sagt, så här, men hon fattar inte idrott, hon blev vald sist på gymnastiken och sånt. Då måste man ju titta på kulturen och tänka så här, ja, men har hon öppnat upp för konserter? Har hon öppnat upp för vad man föreställer sig då är hennes grej, liksom konstvernissage och sådana grejer? Nej, det har hon ju inte. Det är ju inte, det är inget mot idrotten per se. Det vill jag bara föra in. Förde fram den kritiken.
Nej, men precis. Och jag sa att egentligen, nej, men den är kanske lite trött, den åsikten. Men den viktiga åsikten är kanske att hon och hennes gäng är för flata i sina beslut då. För att kulturen har ju skrikit ännu högre än vad idrotten är.
Ja, jag menar det. Jag bara tycker
Så att,
jag tycker man kan kritisera, men inte på den grunden.
Jag fattar den. Nej, och bara för att hon ser ut som att gilla kultur mer så är ju inte det. Och det är egentligen kanske skitsamma, men det jag far efter när jag säger så lite slavigt, det är ju att jag tycker att idrotten och kulturen för den delen har en sån jävla stark kraft i samhället för att locka ungdomar in på rätt väg. Och det är, idrotten är det enda vapnet för integration som finns, tror jag. Det är arbetsmarknaden. Och då, att då liksom riskera att många klubbar slås ut, det tycker jag är ett för dyrt pris. Och jag tror att det är bättre bara att trycka upp lite pengar hos Riksbanken och ge ut dem. Alltså jag tror det är bättre för samhället än att göra det som det är. Och framförallt att man ska ha tydliga spelregler så man vet vad som gäller. Jag vet ju fortfarande inte vad som gäller.
Nej. Och det här är ju tammetusen en trött och platt åsikt. Men det är ju uppenbart att idrotten inte får den cred i politiken som den förtjänar. Liksom, så att den insikten om att hur viktig idrotten är för samhället, det är klart de är säkert medvetna om det, men det verkar inte göra så mycket åt det för att liksom, ja, underhålla det, oavsett om det gäller integration eller vad det nu gäller liksom. Men ja, du har helt rätt i det du säger. Att
för att sparka massa ledare nu och bli anorektiska organisationerna. För det är ju det man gör före man sparkar duktiga spelare förmodligen, eftersom man tittar kortsiktigt på resultatet. Det är en jävligt farlig utveckling.
Ja, men också för att de kontrakten tror jag utformar på olika sätt. Alltså de som är anställda på kansliet har väl vanliga anställningsavtal så att säga. Medan spelare har ju kontrakt där de faktiskt inte kan sparka alltså rakt av. Det kostar dem lika mycket pengar om spelarna är jävla liksom. Mm. Så det är klart att de kan ju göra. Alltså man kan ju bryta kontrakt i överenskommelse med spelarna, och det har ju Kristianstad till exempel gjort. Alltså nu tror jag inte det är bara ekonomiska beslut som gör att de till exempel gör sig med Birkefeldt då, som vi också har pratat om. Utan det är klart att det finns ett ekonomiskt incitament för det också.
Mm. Mm. Ja, men eller hur? Och att de sålde Walter Kins, det är nog liksom det är som Halmstad bollklubb i Superettan som ligger tvåa och säljer sin skyttekung. Och det pratade jag med dem om, det var ju av självbevarelse, alltså det var ju enda sättet, annars hade det inte gått.
Nej, och jag menar det också att Ystads IF är ju en av de föreningarna som har en bra och trygg och långsiktigt stark ekonomi.
Ja, pengar på banken.
Med nästan alla andra klubbar i handbollsligan, så började redan nu skaka där, då skakade i alla andra klubbar också. Det är jag ganska övertygad om. Mm.
Men vi ska väl vara glada att vi inte har samma kostnadsläge ändå som man har i SHL till exempel. Att vår gemensamma kompis Marcus Leifby på Aftonbladet eller Sportbladet.
Han och Stettin och bakåt.
Jaha, på sista podd. Ja, men han har varit ute och vevat ju, vilket jag tycker är helt rätt, att man kräver från SHL-klubbarna då massa stöd, och man vill korttidspermittera allt vad det är. Och sen så samtidigt så värvar man.
Ja, där tycker jag fan att handbollen skötte sig snyggt den här sommaren. Det är inga sådana klubbar som har ägnat sig åt, ja, förutom Varberg då kanske, men ägnat sig åt att ta in en massa nya spelare i sin klubb.
Ja, men sen ska vi också säga att det är ju skillnad på att köpa loss en spelare som fotbollsklubbar gör i alla fall. Och alltså i sammanhanget så kostar ju inte en handbollsspelare så mycket, och det köps ju inte handbollsspelare på samma sätt. Samtidigt som det gör det ju aldrig heller i handbollsligan. Alltså, eller det händer
nej, men
det ju.
Men man skulle ju kunna föreställa sig en klubb som plockar in fyra nya jättebra spelare som man vet så här, ja,
och sen kräver
att klubben hade innan. Ja. Det är ju ingen. Nu tänker jag bara så här spontant och på uppstuds. Det kan säkert vara någonting som slinker mellan fingrarna nu. Men det är ju ingen förening som jag kommer på.
Nej, men det hade ju varit jävligt.
Mycket, i alla fall.
Det hade ju varit väldigt vågat med tanke på de, ja, inte vet jag, men jag antar sparsamma liksom stödpaket som idrotten ändå har fått. I alla fall.
Jo, men SHL-klubbarna har ju gjort det. De gjorde ju det.
Jo, men ja, men det är ju, ja. Det är ju helt sjukt.
Fy på er, hockeyn. Ska vi prata lite Champions League också? För det första så vill jag fråga, ni två följer ju Champions League noggrant. Jag följer det väldigt sparsmakat, ska sägas. Jag tror att det kommer bli lite bättre nu när jag lyckades koppla in via Play på tvn och sådär.
Hej, på torsdag.
Berätta. Vad är det för match?
Flensburg-Elverum.
Ja, den ska jag se. Gud vad härligt det ska bli. Då ska jag sätta mig in lite i Champions League igen. Men innan jag gör det då, från nu fram till torsdag, så kan väl ni guida mig lite. För jag, om jag har förstått det rätt, så är det alltså ganska snart ett Final Four som ska spelas där förra årets Champions League ska avgöras. Detta kommer ske parallellt med gruppspelet för i år. Har jag fattat saken rätt då?
Ja. Jag tror det var 28, 29 eller om det var 29, 30 i Cologne i Tyskland, så ska det avgöras. Det som skulle avgjorts i första eller i juni är det väl. Så det är korrekt. Och parallellt då så är nästa säsong igång.
Ja, men då fattar jag. Och det kommer jag inte ens vara kritisk mot, för att det har ju med omständigheter att göra. Men då frågar jag följande fråga. Vad ska vi fokusera?
Jag kan faktiskt lägga till en grej om det. För att, som du säger, det har ju med yttre omständigheter att göra. Och jag är helt övertygad om att anledningen till att de ens vill ha det är ju för att inte bli skyldiga. Alltså, de vill ju göra sina grejer rätt enligt de avtalen som de har med andra sponsorer. Ja. Och till exempel...
Ja, men Infront har ju köpt. Alltså, det är ju det... Är det Schweiz, va? Infront, de har ju köpt... Champions League och EM och allt vad det är från EOF i lång framtid. Alltså de har betalat jättestora pengar för det.
Precis, och då måste de fullföra det för att inte bli återbetalningsskyldiga. För att det händer ju till exempel nu i Danmark. Då kräver danska TV2 kräver pengar av danska handbollsligan för det uteblivna slutspelet till exempel. Så det är en sån situation de inte vill sätta sig.
Ja, det är klart. Men och då vill jag fråga så här, vad ska vi fokusera på nu då? Ska vi fokusera på det Champions League som pågår gruppspelsmässigt nu och sätta en liten parentes kring Final Fouret, va? Det får vi se som någon liten kupp.
Ja, det är ju någonting annat.
Exakt, det får inte räkna som riktig Champions League.
Men blir inte det den helgen där runt, ligger ju så jävla fint också efter julen och innan nyår. Där man kommer kunna titta på härliga matcher. Jag ser nästan det som är mer av ett event. Alltså mer av
precis.
Liksom, det är kul att ha det på hemma. Det kommer bli ett snyggt event. Vi har ju svensk prägel genom att det är Peter Wikström som gör allt det
och visuella. Och Niklas Ekberg och Andreas Nilsson kan man också.
Jag kan också nämna som på planen då, tänker du. Ja, men jag tänker som upplevelse. Alltså det känns mer som ett, jag har ju sett lite av hur de har skissat på arenan och så här. Det känns mer som att de kommer bygga ett event av det. Och det kan man ju tycka vad man vill om såklart, eftersom det blir kommersiellt betingat och inte sportbetingat.
Jo, men
det är
inte
så mycket att tänka om det, tycker jag. Det är mer så här, det kommer spelas, vi behöver inte lägga så jättestor sportslig vikt vid det. Men då kan vi ju prata lite om det Champions League som pågår nu då, kommer avgöras i våras. Och då ställer jag den lite öppna frågan så, vilka lag är det som går bättre än förväntat?
Elverum?
Nej. Eller, inte fan vet jag. Men
Flensburg går ju bättre.
De som går mycket bättre än förväntat, det är ju Aalborg.
Ja, just det.
Med stort svensk intresse då, ska vi ju säga såklart.
Precis. Aalborg har ju då full pott efter 4 matcher. 8 poäng. Och har vunnit, alltså slog Nantes med 8 bollar. Även om jag inte tycker att Nantes riktigt är... Det är någon som det var för några år sedan. Och sen så har de ju slagit då de lite svagare lagen. Zagreb, Zaporozhye och Celje. Men det är ju liksom inga duvgäng. Alltså Zaporozhye har ju väldigt kompetenta spelare bland annat. Och Zagreb många kroatiska landslagsspelare och sådär. Lite som du säger, det är ju stor svensk prägel. Bland annat kom Mitt Lagerfors in. Började på bänken, kom in i första halvlek, hade 62% i första, landade på ödmjuka 50.
Ändå hyfsat.
Ja, det får man verkligen säga. Och Lucas Sandell, första höger nia, Gör det väldigt bra, mycket mål. Spelar bakåt. Och Felix Klar, första vänster slash mittnia, gör det väldigt bra. Spelar också bakåt.
Har vi kommenterat på det förresten att han ju faktiskt blev uttagen i landslagstruppen?
Sandell, ja.
Och Klar.
Och Klar,
okej.
Okay. Ja, men och det är ju helt välförtjänt.
Sandell satte ju i landslagstruppen. Men sen försökte jag peta in Klar, men fick mothugg. Men sen så hamnade han där till slut.
Ja, nej men och det är verkligen, alltså... Nu spekulerade vi lite i, jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till. Men oavsett så är det ju verkligen välförtjänt. Alltså, Felix Klar gör det jättebra. Tillsammans med sitt Ålborg.
Och det är ju att jag såg någon som skrev att ja, men det är inte så konstigt att Glenn Solberg tar ut Sandell, för han har ju sett honom på ett annat sätt möjligen då i norska ligan innan.
Jo, det är klart. Men man ska ju komma ihåg att alltså, norska ligan, även om Lucas Sandell gjorde det jättebra, men norska ligan är ju sämre än svenska ligan liksom. Det kan man inte komma ifrån. Så det räckte nog inte. Men sen har ju Lucas Sandell alltså tagit lite likt Martin Lindell den långa vägen och gått via Elverum då från bänken i Ystad. Och där fick han ju jättebra förtroende och gjorde det jättebra i Champions League också. Som till slut landade han ett fint kontrakt säkert i en dansk toppklubb. Liksom, som, ja, eller europeisk toppklubb med tanke på de resultaten de gör nu. Och har gjort de senaste åren. Alltså, Ålborg är en fantastiskt fin och professionell förening.
Mm.
Nu gled vi lite över ämnet. Men sen är det ju så här att Ålborg Champions League är ju väldigt speciell, såklart, men Tjegge då till exempel i min grupp har haft det väldigt tungt. Men där typ halva laget tror jag är insjukna i covid, tror jag. Alltså de har bara spelat två matcher jämfört med oss, jämfört med Filipus som har spelat fyra, för att de har haft några inställda matcher. Och sen så är ju typ men som sagt, många spelare är skadade, så bland annat Jonas Kjellman har ju varit på höger nivå. Vardar, alltså från Makedonien Skopje, ligger utanför Schengen. Så de har ju bara spelat två matcher också då, för att de har, det är lite problem med resor och, så, och sånt där. Så att det här är ju fortfarande väldigt, väldigt speciellt. Men ja, Barcelona, Westbrem, imponerar.
PSG imponerar inte.
Nej, de gör ju faktiskt inte det.
Förlorar tre matcher.
Ja, precis. Och poängen tog vi mot oss som vi var fullt rimligt, men så torskade de till exempel Brest borta. Som, ja, de ska ju vinna det egentligen, även om de torskade förra året också. Men förlorade även mot Flensburg hemma i Flensburg, som gör det väldigt, väldigt bra, men saknar till exempel mittsexer.
Ja, alltså PSG ska gjorde ju helt... få Flensburg egentligen, ja, minst 9 av 10, om man bara ser truppmässigt.
Ja, precis.
Men han var ju helt okej då. Men jag såg honom igår, var det mot Kiel. Då var ju, alltså han sköt ju bara mellanhöjd.
Ja, de har lånat in den, det han refererar till. Ja. De har lånat in en slovensk mittsexa från La Rioja. Och
han duglig på att fånga bollen, men hans avslut är ju lite lättläst, om man heter, ja, Niklas, precis, Sandin.
Men jag tror att i den matchen mot PSG, då hade inte han kommit än, tror jag. Så då tror jag de spelade helt utan mittsexa. Alltså typ, Mats Mensa var linje i den matchen.
Jaha, okej. Okay. Fan, jag tyckte jag kollade på den matchen. Ah, ja, skitsamma.
Okay. Ja,
jag tycker att han är gott att börja hitta honom nu, men det är som sagt, sen när han kommer i själva avslutsläget så är det som att han bara ser målvakten liksom.
Ja, Niklas Landin är svår att missa ibland.
Så är det.
Men nu när vi ändå är inne på det, vi kan glida över lite i Bundesliga, för det tycker jag alltid är spännande också att höra er take på. För om jag följer Champions League lite slarvigt, då följer jag ju Bundesliga ännu slarvigare. Men det jag noterade nu när jag kollade lite resultat och målskyttar och sånt där från helgen är ju att Flensburg då exempelvis, nu är det ju tidigt in på serien, de har ju bara spelat fyra matcher var. Men Flensburg har ju torskat, och Kiel, som ju i och för sig då spelade utan Landin och sådär, också torskat. Och tabellen toppas istället av Leipzig. Och där fick vi också faktiskt en liten fråga från vår Patreon, Fredrik Asplund, tror jag, om jag minns det rätt. Leipzig, vad är det för gäng? Vad har vi på dem? Och hans fråga ställer jag också. Vad är det för gäng, Josef? Leipzig? Där har, det är väl typ det enda laget i Bundesliga där vi inte har 2-3 svenskar, känns som.
Ja, det sitter ju mitt absoluta favoritnamn i Bundesliga. I Tyskland och Bundesliga så är ju de här liksom förbokstäverna väldigt viktiga. Mm. Likt liksom, man måste liksom, man säger ju GVD-minden, exempelvis. Och då har vi ju Leipzig. Vad tror ni att deras bokstäverskombination är?
Låt oss väl gissa att det är långt. Det är det enda jag har.
SCDHFK Leipzig.
Det var långt.
Det är långt.
Och vad står det för?
Du har lärt dig det.
Nej, ingen aning vad det står för. Det är två, alltså det är två olika. SC är väl någonting sport, någonting istället. Och så DHFK vet jag inte riktigt. Men oavsett då, alltså Leipzig är ju ett, vad ska jag säga om dem? De har ju en svensk bekant i ett av sina succéfyllda nyförvärv i Christian Säverås, som var i Malmö.
Just det.
Han står där och har gjort det jäkligt bra. Och alltså Leipzig är väl ett sånt gäng som man lite har väntat på. De kom ju upp för några år sedan och gjorde sen lite, så här, lite smärre succé, då ledde av Christian Prokop, som sen då succétränare, väldigt ung, och så då plockades av Tyskland.
Förvånansvärt snygg för att vara tysk ju.
Ja, det får man säga. Men inte så bra tränare kanske. I alla fall, det gick väldigt dåligt för Tyskland. Men sen så hade de då en ännu yngre assisterande tränare som nu då som tog över efter honom. Men de gör det jättebra. Alltså, svår borta, svår hall att spela i, bra tryck, och spelar fartfyllt och fredligt. Och framförallt anförda av tyska skytten Philipp Weber.
Just det, fritt patronbälte på honom, tänker man.
Väldigt fritt patronbälte. Och ja, jag vet inte riktigt, vi har inte så mycket mer på dem.
Jag har inte pratat lite Erlangen.
Jo, du har ju något på Erlangen.
Nej, men det var bara att jag har sett dem två gånger nu. Och jag tycker att han på Solsson börjar nämnas. Ett, för att han klär väldigt bra i sin nya matchdress. Och två, för att han har akklimatiserat sig väldigt snabbt.
Mm.
Till att nästan vara som i Malmö, fast i Erlangen.
Ja, han kom ju med i omgångens lag i omgång 3, tror jag.
Mm.
Så det får man ju säga verkligen var succé direkt. Han hade lite tyngre igår då, när han spelade lika mot Göppingen. Men han spelade ju 60 minuter, liksom, ingen snack om det.
Var det där? Det var en isländsk kommentator på, för det noterade jag på via Play, att första gången, först kändes det finländskt, men jag tänkte, fan, det kan inte vara en finne. Så var det nog isländska som jag lyssnade på.
Ja, det var det.
Eller hur? Men Simon Jeppsson tycker jag också bör nämnas, fick ju inte vara med i landslaget nu. Trots att han har gått bättre än på länge i Bundesliga. Just när han får, han har ju en ganska tydlig roll här, att de tränaren satsar på honom och han ska göra valet och sådär. Jag kan känna att han gör valet jävligt bra ofta. Sen kanske han, jag vet inte vad du säger där, Josef, att jag kan känna att han gör för snabbt valet, eller varje gång han är inne så måste han göra valet hela tiden på något sätt.
Mm.
Och det blir lite lättläst ibland och då kastar han bort det, men han kanske inte behöver göra valet i varje anfall.
Ja, men att nu alltså hans Erlangen spelar ju väldigt mycket uppbyggt kring honom. Sen så möter de ju alltså ganska svår, Göppingen som på bortaplan i alla fall är väldigt svårspelade. Mm. Och framförallt för en som ganska, vad ska man säga, orörlig skytt. De är extremt, de är lite så här Alingsås-aktiga, väldigt mamman-betonade och väldigt aggressiva.
Och de såg väldigt starka ut, de killarna som stod.
Ja, väldigt starka. Så att det passar ju dem väldigt bra, just det försvarsspelet. Så att det förvånar, jag tycker att han gjorde, alltså trots ett försvar som kanske inte passar honom, så gör han det väldigt, väldigt bra. Men
håller du med om det, att han liksom, när han inte riktigt har läge att spela in på linjen eller så gör han ändå, bara för att det är liksom, det är Simon Jeppsson som ska göra valet, lite som det var i slutet i Lugi, men då var han så överlägsen så det gick ändå.
Ja, men jag tycker väl det är mer av en effekt av bra försvarsspel. Så hade de inte gjort det så hade de inte knappt kommit någonstans, kändes det som. Mm. Just igår, för att jag tycker att jag tycker Göppin gjorde det väldigt, väldigt bra i sitt försvarsspel. Mm. Och som sagt, att just att det, jag tror att det passar Elang ganska dåligt som är ett ganska storvuxet och orörligt, alltså ett skyttebetonat lag, så att säga. Mm. Och det kan ofta bli lite tuffare mot de här aggressiva man-betonade försvar.
Men ni tyckte det var rätt att inte ta ut Simon Jeppsson. Hade ni gjort samma val?
Alltså, nu pratade vi om det här förra veckan. Jag kommer inte exakt ihåg vad jag sa. Jag tror jag sa att jag är team Jeppsson, så att säga.
Det är jag också.
Men det är ju...
det vi sa då och pratade om, och jag är ganska säker på att det var just du, Josef, som sa det. Att
det är just hans spetskompetens.
Exakt, man bör ha med honom, och man kanske bör ha honom just som en... När man spelar 5-6, 6-5 och så. Special teams tror jag du använder som glosa för hur man borde använda honom. Och det har man ju. Nu när landslagstrupperna är så relativt stora så borde man kunna ha en plats över till en sån kille.
Mm.
Ja, för självförtroende tycker jag är, det ser man ju på självförtroendet i Erlangen kontra i Flensburg. Där kändes det som att nu vet jag inte, för jag har inte pratat med honom om detta, men det känns som att han var, varje gång han kom in så var han lite rädd för att misslyckas, för att då skulle han bara ha några anfall på sig och visa vad han kan. Med den här i Erlangen så får han tid, han får stort förtroende och hans spetskompetens kommer till sin rätt.
Jo, men och det är ju väl väldigt naturligt. Alltså, jag tror inte att det bara är, även om självförtroendet är likadant, men så är det ju som du säger att spelet i Erlangen är uppbyggt för att han ska göra grejer liksom.
Mm.
Och då blir det ju lättare att våga göra det. Medan i Flensburg så var det ju mer en backup på slutet. Och då, när han väl var inne, så var det inte nödvändigtvis att han skulle göra så mycket. Utan mer avlasta. Och det är en jäkla skillnad då. Det blir det i framtoning. Jag vet det mycket väl. Så att det är klart att det är så. Och sen så har jag haft en väldigt bra start. Och där kommer ju självförtroendet med. Liksom. Men det är ingen snack om att han sitter i en väldigt hög kompetens.
Får jag fråga om han spelar något försvar nu? För det var ju Glenn Solberg väldigt tydlig med när han tog över. Att han vill ha tvåvägsspelare.
Ja, precis. Och han gör det både och. Alltså i perioder så gör han det. Han stod lite tvåa. Och
byter. Men han springer ju och byter så fort det...
Nej, inte alltid. Utan det var lite perioder, tror jag.
Han gjorde en stil där, en ganska viktig stil också.
Ja, väldigt. Ja, men, och just det där att det är lite synd faktiskt. Jag tänkte faktiskt på det under den här matchen. Att jag tycker inte nödvändigtvis att Jeppsson är dålig i försvar.
Det var ju någon period när han började spela försvar där det såg ganska lovande ut.
Ja, men jag tycker bara att han är inte lika bra i ett klassiskt svenskt försvar. Alltså hade han varit spanjor, då hade han varit jättebra försvar.
Okay.
För att de spelar lite på ett annat sätt. Alltså inte lika fysiskt och man betonat, så att säga. Utan... där kan man typ så här gå och sno lite mer bollar och vara lite lurig och jobba lite avstånd och sådär. Och det tror jag att han hade gjort mycket bättre. Faktiskt. Det var bara en kort reflektion jag hade.
Ja, väldigt intressant. Ska vi också notera att Ekberg leder skytteligan. Han som...
Ja, jävlar vad säker han har varit. Alltså.
Precis, och han som på vår Twitter blev utsedd till... Det som vi diskuterade då, huruvida han är Sveriges bästa högerkant genom tiderna. Nu är det officiellt, i alla fall då om vi ska följa våra Twitter-följares röster. De fick...
Ja, men de är ju väldigt initierade, våra Twitter-följare.
Det får man sannoliken lov att säga. Och det var inte... Det var inte så här...
Tror vi? Frågan kanske blev kapad.
Eventuellt. Men det var ju inte jämnt mellan Johan Pettersson, Pierre Thorsson och Ekberg. Utan Ekberg tog en ganska klar vinst där. Så att, Sveriges bästa högerkant.
Ja, men det tycker jag, och jag menar, Pierre Thorsson var ju dessutom 9-meterspelare ganska mycket, så att det var, vad fan.
Jo, jo, men jag tycker ändå, nu blir det ju konstigt att säga det igen, men man borde bli ännu gladare och ta ännu större rubriker när Sveriges bästa på sin position genom tiderna först tackar nej till landslaget och sen kommer tillbaka. Alltså det känns fortfarande som att till och med jag som älskar Niklas Ekberg, till och med gav honom Niklas Rio Ekberg någon gång, inte ens jag liksom blir tillräckligt entusiastisk över den här nyheten.
Men har inte det lite med att göra att man har lite halvfad smak i munnen efter senaste mästerskapet? Är inte det så? Är man inte så enkel som människa?
Jag tror att det är för att han gör, alltså han är ju på den motsatta sidan Stefan Kretschmar, så att säga. Det är inga näsringar, inget blonderat hår, inget så här. Alltså, han går in och gör sitt jobb och hänger 8 kassa varje match, men det, ja, han gör inget större nummer.
Han borde skaffa en Prins Albert.
Förlåt?
Han borde skaffa en Prins Albert.
Berätta mer.
Ja, den var inte jag med på heller.
Det är en typ av ring. Alltså ringkreation liksom. Ni kan googla det.
Näsringar är inte riktigt min hemmaplan, ska sägas.
Det är inte nödvändigtvis näsring.
Nähä.
Men googla det.
Det ska vi göra.
Då ska jag inte googla det. Men däremot så är det ju där, du kanske känner honom bättre, men han är ju en ganska kul kille och en av dem som hörs i och runt omklädningsrummet, vad jag har förstått. Så att, jag menar, han har en personlighet som inte riktigt kanske då kommer fram när han är lite mer maskinell på planen.
Nej, men såklart, och han var ju till och med lagkapten och allt. Så att jag tror, alltså som sagt, jag håller honom verkligen, verkligen högt. Men jag tror han får lite för lite cred för hur bra han egentligen är. Hade ni någon mer?
Ja, det var så rubriken när Kim Ekdahl kom tillbaka, så att säga.
Och det borde det ju på ett sätt absolut inte vara då, om man bara ser till individuell kvalitet på det sättet.
Jag hade en liten kort punkt. Så nu mer kan bara konstatera att Lugi gör ju något slags experiment där de spelar med 4-9 meter när de är i övertal. Mm. Har ni noterat detta? Fruktansvärt dåligt.
Ja, det är verkligen inte bra.
Lägg av med det. Det var det.
Tydligt. Till avkastfavoriten Mark Udds förtret möjligen.
Ja.
Ja.
Lite lik Axel Rose ibland.
Jättelik ju.
Ja, tack.
Ja, eller det beror på vilken, nu ska vi inte falla in
under vilken tidsperiod.
Du precis exakt, också med Axel Rose som Bergdyslektiken Christian Albinsson.
Ja, men det är bra faktiskt, men under en viss period av Axel Rose liv så är väldigt lik Mark Udd.
Exakt.
Ja, samma, man vill ta en bira med de aura på de två gubbarna.
Verkligen, alltså Axel Rose är nog otroligt kul att ta en öl med, faktiskt.
Men det slutar nog inte med en öl där.
Nej, det gör det inte, och just därför kanske det är kul.
Ja, kanske.
Jag är faktiskt flera, men jag skiter i det. Men jag vill bara höra, för när jag såg Puyo-matchen här mot PSG, så är jag ändå lite intresserad av hur det känns att gå fram mot Kistopans och Stega och sådär, och Chipchak och allt fan de heter, som är liksom så här 2,32 långa och stora som berg. Du såg lite frustrerad ut. Du stångar ju in dig hela tiden, vilket ju hedrar dig, men du såg också någon gång lite frustrerad ut. Kan du inte bara berätta om det, de mötena med de här människorna?
Ja, nu min eventuella frustration var nog inte riktad mot dem, tror jag. Men nej, alltså det är klart att de är ju mycket, mycket större än mig. Alltså inte bara lite, de är mycket, mycket större än mig. Det var någon gång där de stod och pratade med domaren. Och skulle jag liksom förbi dem och så fick jag liksom krypa under deras armhålor. Typ. Eller jag kunde liksom gå rak långt under deras armhålor. Men ja, nej, alltså för mig egentligen så här att om vi ska ta just deras storlek i beaktande, så ju större de är, desto bättre är det för mig. Eftersom
då kan du stega runt och då kan du få...
Ja, alltså ju större de är, desto större blir skillnaden i snabbhet mellan oss. Alltså från match till match. Min snabbhet förändras inte från match till match. Däremot kan ju motståndaren snabbhet förändras.
Lite som att Vranjes alltid var bra mot Ryssland. Mot deras stora ja. Tre och så. Där just kunde det. Han alltid glida.
Precis.
Ja.
Precis.
Även Tyskland 2002-finalen där. Mm. När Dagonski och sånt. Han firade han just stora triumfer.
Ja, precis. Och när jag såg matchen i efterhand så var det med dansk kommentator som jag tyckte var lite roligt. Han sa det att vi jobbade i olika... vi arbetade i olika liksom ozonlager, jag och Kristoffers. För att det är så stor skillnad. Så det var lite roligt. Men ja, så att det passade mig ganska bra. Men sen generellt så var det ju så att så kom jag ganska bra in i matchen och kände mig fin och het liksom. Så att då var det ju bara att fortsätta.
Jag har en följdfråga på nästan samma tema, men det är mer när man går på uppvärmningen och ser att ja, men där är Mikkel Hansen, där är Kristoff Hansen, där är de där gubbarna jag ser på tv liksom vinna Champions League-titlar, VM-titlar, OS-titlar. Nu ska jag in och möta dem. Alltså, jag minns ju från när jag var 13, då kunde man se någon på andra sidan som man ser så här, och jävlar, Emil Berggren eller Patrik Fahlgren kom jag ihåg en gång. Det var så här, fan, där är Fahlgren. Alltså, vi ska möta Fahlgren nu. Vad jobbigt. Och så, men det här är ju, måste ju vara samma grej fast upphöjt till 100.
Ja, precis. Men jag är tvärtom där. För mig är det viktigt att alltså även om alltså, återigen, när jag kanske summerar min karriär eller så här, då kommer jag nog mer reflektera över det, men nu blir det att jag försöker vända på det, att vi tävlar, det är samma tävling, alltså vi är på förstår mig rätt, vi är på samma nivå liksom, för vi är med i samma tävling och konkurrerar, så att jag kan liksom inte stå och idolisera dem på andra sidan liksom. Till exempel hade det, när vi spelade med GOG mot Kiel borta förra året, och som ni vet så var det ett väldigt, väldigt ungt lag, och då liksom när vi springer in där och det är upprop och sådär, så hej hej till publiken, och sen så står vi kvar och så kommer Kielgubbarna in, alltså halva vårt lag 20 år ungefär, alltså stod ju med hakan nere vid knäna av full av beundran, och det var liksom så här, lite som den här videon som alla har sett säkert när Zlatan möter tjocka Ronaldo för första gången, och han liksom stod, det så liksom tindrar i ögonen på honom, och han står och ler som en småförälskad 10-åring, och det är ju den absolut värsta ingången till en match egentligen. Och just med det i tanken liksom, så försöker jag, så liksom får man lägga bort det att det är vilket det nu är alltså, som, men det är klart att jag det är coolt och, alltså, Karabatic är väl typ bäst genom alla tider på sporten handboll, så det är klart att det är speciellt, men det kan jag inte reflektera över där och då eller nu.
En annan grej som jag tänkte på när jag såg matchen, den sista grejen, bara när du gör en stegning mot Remeli, var det väl, tror jag, så blir han ganska förbannad på dig för att han tycker att du låser upp hans arm. Peta.
Ja, men det var väl inte så mycket mer än så, att jag hamnade lite i ett trångmål och kände att jag måste låsa hans arm så att jag bara får ett frikast. Så att det ser lite. Och så blev han ju lite, alltså han blev ju inte förbannad på mig, utan det var mer att han ville visa, alltså han var väl mer gestialisk, tror jag, för att verkligen visa gentemot domaren att det var jag som låste hans arm och inte tvärtom.
Mm.
Men sen så, ja, så det var inte så mycket mer så.
Nej. Då är jag klar, Emil.
Är du... Fan, här satt jag och somnade till lite. Du är klar, Christian. Purjo är klar, jag är klar. Hoppas nu bara att lyssnarna också är klara, för det här är vad man får idag.
Rötterna blir starka när det blåser, luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punk. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyd.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.